Så folk var i allmänhet mycket fulare förr?
Ja, det tycker jag nog att de var, ja. Mm. Men de tyckte ju inte det. Utan allt är ju relativt.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack.
Och du som lyssnar såklart. Vi ska kasta oss direkt på en fråga. Den har kommit in i många olika varianter men sammanfattas nog bäst så här.
Hallå Agnes och Christer. Jag har alltid tyckt att det är lite intressant att sätta saker i ett sammanhang tycker jag. Och man får lite perspektiv. Så jag undrar om corona är den värsta pandemin som mänskligheten har skådat. Tack för mig.
Här får vi ju då börja leta oss bakåt genom historien. Det är ett enormt tidsspann, men vad har vi haft för olika pandemier?
Ja, jag kan börja med att den har absolut inte varit den värsta pandemin, snarare tvärtom. Det måste vara en av de absolut lindrigaste. Man pratade ju förut om farsoter. Man visste ju inte att, man kände ju inte till smitta och sådär. Man visste ju inte varför vissa sjukdomar kom så att säga, i vågor och så. Men det fanns det här begreppet farsot och jag har faktiskt lite funderat på, och jag har inte kommit på om det här far handlar om att de kom farande eller att de var farliga. Men sot, det är ju sjukdom. Så att det är det gamla ordet för sjukdom. Och då, de stora farsoterna man hade, det var smittkoppor, rödsot, alltså shigella, en diarrésjukdom med blodiga diarréer, pest och tyfus. Och det är väl de farsoterna som har skördat mest liv. Och sen hade vi ju sjukdomar som alltid fanns, och det hörde ju malaria och tuberkulos, de kommer liksom inte åkande i vågor, utan de hade man hela tiden. Även i Sverige då. Malarian fanns ju här till på 1900-talet faktiskt, när man dikade ut mycket såna här våtmarker.
I Sverige?
Oh ja. Mm. Det heter frossan och massa sådana namn då. Så att, men det, man höll ju på mycket och gjorde diken. Det var ju, sysslade man ju med mycket på början på 1900-talet. Så man dikade ut så att man skulle kunna odla upp mer jord och så vidare. Och då blir man också av med de här stillastående vattensamlingarna där den här myggan fanns som spred malaria. Parasiten, det är en parasit då.
Under coronapandemin här så har det ju pratats mycket om spanska sjukan och ryska snuvan och sådär, det är också pandemier.
Det är influensa då, olika influensor. Influensa är ju ett virus som har en väldig förmåga att ändra sig då. Alla virus ändras lite grann genom sådana här mutationer så att det byts ut de här bokstäverna i den genetiska koden. Men influensan, den kan också sortera om hela sin lilla genpool på ett mer grundligt sätt. Och då uppkommer helt nya varianter. Och det är de som blir såna här pandemier då, som spanska sjukan och Hongkong och asiaten och sådär.
Det här med att döpa smitta efter länder som ryska snuvan och spanska sjukan, det har vi slutat med nu.
Ja, fast Trump gjorde det ju alldeles nyss.
Det här China virus.
Mm, just det. Och det är ju väldigt känt för de här könssjukdomarna som kallas franska sjukan i England och engelska sjukan. Och ja, det är liksom alltid något annat land som fick the blame där då. Men det är ju olämpligt. Men det är också intressant den här idén att allt är främmande folk och främmande djur och sådär som är orsak till sån här smitta. Det är någon jättegammal föreställning vi har då.
Man vill skylla ifrån sig
ja,
lite grann.
Ja, man vill att det inte är vi som har den här.
Fredrik skriver så här till dig. Pest, kolera eller corona? Vad är värst eller bäst? Och här antar jag att han vill att du ska välja.
Ja, alltså pest är ju absolut värst. Det är ju en ohygglig sjukdom. Det är då den här Yersinia pestis som är en bakterie som lägger sig inne i celler då, och så det är väldigt svårt att bli av med den och kroppen blir väldigt, väldigt sjuk. Man tycker det är väldigt otäckt, alla celler tycker det är väldigt otäckt om det ligger en bakterie inne i dem då. Och den transporteras in till lymfknuter och så får man en väldig reaktion där som kan leda till att lymfknuten bara sväller och det blir bölder som spricker. Och så kommer det här äckliga innehållet ut på huden, det kallas böldpest, jätteäckligt. Och den, alltså böldpestformen då, den hade kanske 30-40% dödlighet, alltså om man träffade på en sån människa. Men sen fanns det en ännu värre variant, och det var ju om den här bakterien hamnade i lungorna och hamnade i de cellerna som finns i lungorna. Och då pratar man om lungpest, fast det är precis samma bakterie. Och då kan man andas ut det här, och då var det 100% dödlighet. De som så att säga träffade någon med lungpest och andades in deras utandning, de dog då till 100%. Så det är en fruktansvärd sjukdom.
Jag känner att du har lämnat Fredrik helt där henne. Han blev ett pest, kolera eller
ja,
corona.
Ja, så var det, just det. Kolera är inte alls särskilt farlig om man har tillgång till det kanske inte ens behövs sjukvård, men någon människa som hela tiden matar den med sån här sockersaltlösning så att man kan ta upp vätska. Det är ju så att kolera, det är en bakterie som sätter sig i tunntarmen och gör så att tunntarmen tar ju upp en massa vatten normalt, men då går det här baklänges så att den utsöndrar en massa vatten, så att man kan liksom spruta ur sig 10-20 liter vatten per dygn, och vi har ju bara kanske 5 liter vatten i oss eller något sånt där, va? Så att man dör ju bara på några timmar om man inte fyller på väldigt mycket. Så jag vet inte riktigt om jag skulle välja corona eller kolera. Nu är jag ju 66 år, så för mig är ju coronan ändå lite farlig. Hade jag varit 25 så hade jag kanske valt coronan.
Jag förstår att det kan vara svårt att ge ett rakt och tydligt svar, men vad väljer du?
Jag väljer nog då coleran, tror jag.
Absolut inte pest.
Absolut inte pest, aldrig någonsin. Det ska ni aldrig välja ifall ni får frågan.
Nu har det ju tack och lov gått väldigt fort att ta fram ett coronavaccin. Men under den senaste pandemin här så har det ju funnits en uppsjö av förslag på olika alternativa skydd och botemedel. Jag misstänker att du inte ger så mycket för dem.
Nej.
Man har kunnat läsa om allt från akvarierengöringsmedel till D-vitamin och folk som tror att det hjälper att dricka mycket sprit. Mm. Vissa cannabisrökare verkar också tro att de är skyddade på något sätt. Men det här med att olika rusmedel skulle kunna hjälpa och att man på något sätt skulle kunna förena nytta med nöje då, det är ingen ny idé. Vi har ett klipp här där den här Henning Nilsson som överlevt spanska sjukan blir intervjuad i Sveriges Radio.
Så fort syster Helny och tant Helander märkte, jag hade en kamrat som hette Helmer Karlman med mig. Vi var där och hjälpte till att sköta och bar ut det ena liket efter det andra. Så slog de alltid i en kaffekopp med trestjärnas konjak och sa, ta det här nu pojkar. Så kanske ni klarar er mot spanska sjuka.
Kan konjak ha haft någonting med saken att göra?
Nej, lite svårt att tänka med det. Alltså, det finns ju vissa studier på, alltså om det är någonting du får i dig via munnen, om vi tänker oss hepatit A till exempel, smittsam gulsot som man fick för när man åkte till Neapelbukten och åt musslor där, då finns det faktiskt vissa studier att de som drack sprit till musslorna, de klarar sig liksom men på något sätt, det är väldigt svårt att tänka sig att spriten kommer in i lungorna, för den här influensan, det är ju något du andas in där, så jag kan inte riktigt se hur spriten skulle kunna skydda där faktiskt, jag tror, men det är klart att det var säkert trevligare att vara lite på pickalurven när man skulle bära lik och så att det är ju helt förståeligt.
Samtidigt är det väl ganska många droger som ursprungligen har använts som mediciner och sålts på apotek. Kokain och amfetamin och morfin och till och med heroin. Det var väl ett läkemedel från början?
Säkert, jag kan inte det. Men ordet drug, det heter ju drugstore på engelska. Och drug betyder ju både medicin och drog då på engelska. Och det var ju så, öl till exempel såldes på apotek. Och likörer och sånt där, jag tror att de hade att de hade monopol på det, alltså innan Systembolaget och monopolet, att just droghandlare hade sålde likörer och det var ganska inbringande. Men var ju väldigt förtjust i sånt där, och här i Göteborg fanns det ju, de åkte ju båtar då till Holland där det kom mycket såna här örter och konstiga saker, och så körde de hem och till sina apotek och folk gick och shoppade där då. Så det har alltid varit poppis då, men jag tror inte så mycket på sånt.
Jag såg om Arn-serien för inte så länge sedan. Filmatiseringen av Jan Guillous medeltidstrilogi. Mm. Och en av frågorna som kommer in till oss berör faktiskt ett ämne som dyker upp just där.
Vad är det här?
Det är moder Kissa som har befallit oss att åderlåta henne så ofta som möjligt.
Det var biskop Bengt, spelad av Sven-Bertil Taub, som undrade vad som hade hänt med Arns älskade Cecilia. Hon ligger där och ser väldigt medtagen ut i en klostersäng när han är iväg på korståg då, Arn. Frågan gäller såklart åderlåtning. Och det är en lyssnare med namn Resa som har hört av sig. Hur funkar det egentligen åderlåtning, skriver han? Fanns det någon tänkbar positiv effekt, eller var det bara vansinne?
Det var kvalificerat vansinne. Det var absolut inget positivt, tvärtom. Och de här stackars kvinnor som var gravida, de skulle ju åderlåtas. Och då blir man ju av med en hel del blod, beroende på hur ofta.
Hur funkar det detta?
Det funkar så att man helt enkelt tog en åder och skar den så att det liksom strömmade blod då. Det här gjorde man ju då därför man hade, det här kommer från den här gamla humoralpatologi. Man hade, humor betyder vätska. Man trodde att det var olika kroppsvätskor då som stod i balans, och det var svarta gallan och det var gula gallan och det var slemmet och
blodet. Uppfatt, humor betyder vätska?
Ja, ja.
Hade jag ingen aning.
Nej. Men det,
så,
det
förlåt.
Ja. Ja. Och då gällde det att ha balans på de här, och man hade teorier om att olika sorters personligheter hade att göra med hur mycket de här vätskorna dominerade. Till exempel, det finns ett ord som heter sangvinisk. Det är alltså en människa som är lite jovialisk och tar lätt på saker och lite så. Och det kommer ju sangblod. Då ansåg man att de hade mycket blod, till exempel. Flegmatiskt, det är sådana lite slö människor, och de hade mycket flegmaslem då, det här gråa slemmet då och så vidare. Så att man hade mycket idéer om det här.
Men som du säger, ingen positiv effekt?
Absolut inte, jättedåligt.
Men varför är man på med detta då? Ja, men, de måste ju ha sett något resultat.
Ja, men tänk på alla dårar som går nu och köper potentiellt farliga grejer på hälsokosten och sådär. Nu får vi många som ringer och klagar, men det finns ju massor av grejer där som inte är dugg bra för det första, och sen finns det ju sånt som är farligt. Det lärde jag mig när jag gick infektionskursen då, att man måste ju alltid fråga folk när de kommer in om de har ätit något konstigt och ätit något konstigt läkemedel eller så. Men då måste man också fråga, har du tagit något naturpreparat? För att om man till exempel har en svår leverskada, så kan det bero på att man har just varit och botaniserat i någon sån här hälsokostaffär. Och det är ju väldigt välkänt att såna här konstiga örter och sånt, inte oss alla, men alltså det kan ge upphov till att hela levern kraschar. Man ska inte alls hålla på och stoppa i sig sånt här.
Om vi går tillbaka till åderlåtningen här. Mm. När slutar man med det?
Ja, jag vet inte. Säkert ungefär på slutet på 1800-talet skulle jag tro. Men blodiglar, det fortsatte man med. Och det fick vi lära oss när jag läste medicin, att det fanns en förordning så att apotek var tvungna att hålla blodiglar långt in på 1900-talet. Jag tror på att det försvann kanske på 30-talet eller så.
Jag tror faktiskt att vi har ett klipp från ett apotek där de snackar om just det.
Nå, de mera pittoreska drogerna, som djurdroger såsom blodiglar och spanska flugor, används det numera?
Ja, blodiglarna används lustigt nog fortfarande något. Men de ska ju ändå utgå ur nästa upplaga av farmakopén som nu kommer snart. Men det var inte så länge sedan vi expedierade blodiglar härifrån, och det är ganska märkvärdigt att den fortfarande används.
Jag tror att det här klippet är från 1942.
Mm. Det finns ju väldigt sällsynta sjukdomar där man producerar för mycket blodkropp papper eller ja och så vidare som man kan behöva tappa på blod och så vidare. Då kunde man ju förstås ha blodiglar, men det är ju enormt sällsynta saker.
Förutom åderlåtning, vad hade man för andra botemedel att ta till förr i världen?
Allt handlar ju om de här vätskorna då, va? Så det var väldigt mycket det här att man ska bli av med vätskor och så att det var att framkalla kräkning, lavemang, åderlåtning, ja, man kunde sår höll man på att bränna bort och så, det var väldigt hemskt. Det var ju faktiskt någon kirurg då, en tidig läkare kan man säga, på som faktiskt gjorde en studie och visade att de här stackars soldaterna som blev utsatta för allt det här hemska när de fick sina sår, de dog ju mycket mer än om man bara tog det lite lugnt och lät såret vara. Så att läkevetenskapen har ju gjort jättemycket dumt hela tiden, så att säga, fram till ganska nyligen.
Alltså åderlåtning, lavemang, kräkmedel och att bränna. Jag är otroligt nervös när jag gick till doktorn idag och det föreslogs något av detta.
Alltså jag egentligen förstår jag inte hur någon kunde gå till läkare för kanske 150 år sedan. De har haft någon förmåga att dupera folk. Det är väl ungefär samma som de här idag då, de här hälsocoacherna och konstiga människorna som ja, håller på med dieter och puder och auror och sånt, va? Det är lite den...
Nu är ju du visserligen läkare själv, så att håller jag på att bli duperad just nu?
Ja, men jag ägnar mig åt bakterier så att jag har inga patienter som jag kan dupera.
Och om vi hoppar tillbaka till Arn så berättar du en grej för mig i ett annat sammanhang som jag tyckte var otroligt intressant. Du sa, folk såg inte ut så på den tiden. De var inte alls vackra och släta i hyn som Arne och Cecilia på medeltiden.
Nej, och de hade inte tvättat håret dagen innan och blåst och haft balsam i det och sådär. Så att jag kan inte se såna här filmer. Jag blir så irriterad. De pratar ju fel också. Men folk hade ju då, för det första, väldigt många hade ju ärr i huden för att de hade haft kopporna då som barn. Och det här begreppet koppärrig, det kom ju av det att man hade kopporna då.
Det var vanligt?
Ja, det var jättevanligt. Och sen hade de ju naturligtvis en massa andra sjukdomar och de var vanställda och de haltade och de, ja, om de hade brutit något så kunde man kunde spjälla det och sådär, men det kanske inte alltid läckte ihop så bra. Och man tvättade absolut inte håret sådär heller mer än kanske, ja.
Och mindre med koppor och ärr och grejer och så.
Ja, precis. Och fett hår och så här.
Så folk var i allmänhet mycket fulare för?
Ja, det tycker jag nog att de var, ja. Men de tyckte ju inte det. Utan allt är ju relativt. Och de hade ju inte så mycket smink och sånt här heller. Ja, det är klart hade de ju hovet och så, men... Där kunde man ju sätta på sig en peruk då för att dölja sitt feta hår. Annars fick man ju gå med ett huckle som man gjorde på landet då. Det var ingen slump förstås att kvinnorna, när man gifte sig, skulle dölja håret. Så släpp man se det där.
Det här är ju bara en liten passus. Men vad tycker du, har läst böckerna, men vad tycker du om Arn-filmerna?
Nej, de har jag inte sett, nej. Det var något på tv häromdagen, min man satt där. Men då, som sagt, både han och jag blev väldigt irriterade över hur de går omkring där. Och jag blev väldigt irriterad när den här Cecilia sa hej till Arn. Det tyckte jag var väldigt dumt. Det sa man naturligtvis inte då.
Jag som hade sett fram emot att vi skulle kunna ha en mysig Arn-kväll efter inspelningen.
Ja.
Det kan jag glömma.
Ja.
Något som folk verkar vara väldigt nyfikna på när det gäller den medicinska historien, det är den så kallade pestmasken. Det här fågelnäbbsliknande saken som man kan se på gamla målningar. Vad var det för någonting egentligen?
Det var ju då en sorts grej där man förvarade örter och sånt där som luktade bra. Säkert, ja, vad vet jag. Man kan tänka sig eukalyptus, jag vet inte om det fanns på den tiden, men sådana här doftande örter. Och det var ju då för att slippa den här fruktansvärda likstanken förstås. Men man hade ju också den här teorin som var väldigt förhärskande, och det var att sjukdomar kom från skämd luft. Det var väldigt, väldigt farligt med saker som luktade illa. Och det var nästan den dominerande teorin då. Och den här skämda luften kallas miasma. och den skulle man undvika då. Så att det var därför man började med att skaffa bort sopor och få avlopp och sånt där på slutet på 1800-talet. Det var för att få bort den här mässman. Och...
Så att det var därför de hade de här näbbarna för att slippa få i sig det.
Just det, det ska jag tro.
Vi har fått en fråga här som jag tycker kopplar ihop historien och nutiden på ett ganska intressant sätt. Det är Jonas som skriver. Skulle du, Agnes, säga att pestmasken var en föregångare till dagens munskydd?
Ja, kanske inte, men mer att den här miasmateorin, den hänger ju väldigt mycket ihop med dagens ventilationshets, skulle jag säga. Att folk har ju den här föreställningen att det är väldigt farligt med skämd luft. Folk kommer in och i ett rum och säger, usch.
Det är dålig luft.
Dålig, det finns ingen luft kvar här, syret har tagit slut. Och så här. Men det har det ju inte alls, för att det kan man räkna ut att du kan vara instängd i ett väldigt litet rum jättelänge och utan syret tar slut. Det är 20% av luften som består av syre, så det behöver man inte oroa sig för. Utan det man känner då, det är de här luktmolekylerna som kommer från människor helt enkelt. Och vi är väldigt känsliga för dem då. Och nu för tiden tycker vi att det luktar så otäckt och får för oss att det här är väldigt farligt och det måste ventileras och så. Man hade ju en hel era som heter sjuka huseran på 80-talet när man började vara helt besatt av detta. Man trodde att folk blev sjuka av de här nya husen för de var för täta och sådär. Och man installerade såna här ventilationsanläggningar i gamla fina hus som hade stått där i flera hundra år och sådär, va. Man var rädd att det skulle inte räcka med att det här vanliga självdraget att man öppnar fönstren och så här, utan det skulle köras runt fläktar och så, va. Så det lider vi fortfarande av. Det blåser in i kontorslandskapen.
Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
Nu kan man ju undra varför Per Albin Hansson plötsligt dyker upp med detta ytterst dystra budskap. Men det beror helt enkelt på att vi har fått in en fråga som berör just det här. Det är Johanna som skriver. Hej Agnes och Christer. I skolan brydde jag mig inte ett dugg, men nu under pandemin har jag börjat läsa på om första och andra världskriget och tycker att det är superintressant. Något som jag särskilt har fastnat för är den otroliga mängden sårade. Känns som att man experimenterade en hel del med dem. Och när man experimenterar brukar ju nya kunskaper dyka upp. Min fråga, hur viktigt har krig varit för utvecklingen av sjukvården?
Alltså i början gjorde man ju väldigt dumma saker. När folk blev sårade i krig så hällde man kokande olja i såret och brände. Och man lade säkert in några äckliga örter och grejer och så. Så att man kunde infektera dem ännu mer. Så att det var förfärligt. Men det var någon smart kirurg som gjorde någon studie faktiskt väldigt tidigt och visade att det här var helt förkastligt och det var bättre att låta bli. Sen vet jag, jag har själv läst lite om första världskriget, eller inte om kriget, men just det här sårbehandling. Och det renderade faktiskt ett Nobelpris 1915 till en som heter Carroll. Och det var väldigt intressant, för att det var tydligen så att tyskarna kom på att det var smartare att såra soldater än att döda dem. För om man sårade en soldat så gick det inte bara åt den människan utan också ett par människor som skulle bära iväg honom och en massa
konstruktion.
Ja. Och då, så de la liksom om på något sätt strategin så att man gjorde vapen, alltså jag kan ingenting om krigföring så, men så att man skulle maximera antalet sårade istället för att maximera antalet döda. Och då, de som var på andra sidan då, då fick de ju reda på detta. Och då gjorde de faktiskt en sån här tidig, multidisciplinär samling. Alltså man bestämde, nu jäklar, nu måste vi hitta på att kontra det här. Och det är ju väldigt intressant. Och då samlade man, alltså man letade upp alltså tidens största vetenskapsmän och samlade dem i England och så åt dem, nu måste ni tänka ut hur vi ska göra, komma på den bästa sårläkningsmetoden här. Ja, det är lite lik som corona nu, alltså att man har gått ihop då och olika stater, både EU och USA, så har pumpat in pengar i läkemedelsindustrin och så här, alltså gett pengar till utveckling och så här, nu måste vi snabbt få fram vaccin och så.
Så att svaret på Johannas fråga är att ja, det har haft stor betydelse.
Mm. Samtidigt har ju naturligtvis krig overall gjort enormt mycket mer medicinsk skada och alltså innan 1900-talet så var det ju så att de flesta dog i infektionssjukdomar innan de kom ut på slagfältet då. Man har räknat ut det att på 1600-talet, alltså jag tror typ 90% av soldaterna dog inte i strid utan dog innan i just diarréer och andra infektionssjukdomar då. Så att kriget har ju då varit en medicinsk katastrof förutom de som har skjutits då, men lite grann har man ändå lärt sig.
Mitten av 1100-talet där Arn utspelar sig är väl den mest avlägsna tidsepoken vi har snuddat vid hittills i det här avsnittet. Men nu ska vi faktiskt flytta oss ännu längre tillbaka i tiden. Det här märkliga lilla klippet är hämtat från Grottbjörnens folk, filmatiseringen av Sean M. Owls bästsäljare som utspelar sig i Europa för, jag tror, 30 000 år sedan. Har du läst någon av böckerna i den här serien?
Nej. Nej, och jag har inte sett filmen. Jag hoppas de inte har nytvättat hår och slät hyder.
Jag kan säga att det här är riktigt härlig skräplitteratur. Ja. Och det var många i min generation som brukade tjuvkika i våra föräldrars böcker för att de var kryddade med så väldigt många sexskildringar. Ganska obehagliga sådana också, men det var väldigt spännande tyckte jag i alla fall. Jag antar att det var Cro-Magnon-flickan Ayla vi hörde flåsa någonstans där i bakgrunden. Jag vet inte alls om det var så här det gick till i grottorna förr i tiden, men vi har fått ett mejl från en anonym lyssnare som verkar ha läst om hela romanserien. Ytterligare någon som haft lite för mycket tid över under pandemin, låter det som. Det är ett långt mejl, men själva frågan lyder: med tanke på hur mycket sex de har i Grottbjörnens folk och att de inte hade några preventivmedel, what about könssjukdomar? Fanns inte sånt på den tiden? Vet du något om det här, Agnes?
Jag var ju inte med och dessutom har inte läst boken. Men det finns ju lite olika könssjukdomar. Och gonorrén till exempel, det är ju nästan den vanligaste då. Och den har typ liksom alltid funnits, i alla fall i 2000 år. Det är en bakterie då, Neisseria gonorrhea. Och sen har vi syfilisen. Syfilisen är ju lite konstig. Alltså den dök ju upp på något sätt på 1400-talet. Om den verkligen dök upp då eller att det har funnits och det var bara det att man helt plötsligt identifierade den, det är ingen som vet. Men den blev väldigt liksom... Det blev mycket fokus på den på 1500-talet då.
Men den kan ha funnits
den
innan.
Den kan mycket väl ha funnits där. Och klamydian har säkert alltid funnits också. Den är ju så diskret. Den ger ju bara lite sammanväxningar och sånt där. Den ger inte alls den här enorma symptomen.
Men hur var det att ha sex på den här tiden? Alltså, könssjukdomar hade de kanske då. Men du nämnde ju på medeltiden att folk var väldigt smutsiga och koppiga. Så måste det ha varit då också, eller?
Mm. Det här med grott. Jag såg, det kom just någon intressant artikel som jag läste. Att, nu vet, jag har ju som sagt inte läst boken, men det låter ju som de hade sex där inför alla i grottan. Så. Men så är det ju inte, utan människan då vill gärna gå undan när hon har sex. Och det är tydligen så överallt och tydligen alltid varit så. Så att det är inte för att vi blev prydda någon gång på 1700-talet, så, vilket vi inte... blev, utan det är något inneboende då, till skillnad från hundar eller kor eller så, va? Och min teori om det är ju förstås att det var kvinnorna som ville dölja vem de hade sex med, så att om det var någon alfahanna som sprang där och gapade och skrek att de kunde gå iväg och ha sex med någon annan. Så jag tror inte på det där med grottan där mitt, det tror jag inte var. Utan jag tror att det gick till i buskarna så. Det är väldigt, det läste någon sån här jätteintressant... folklivsforskare som berättade om i Sverige då, där man bodde ju jättetrångt och 10 personer i en etta och på land och så vidare, men hade alltid sex utomhus.
Jaha.
Ja, och alltså i alla fall på landet, och jag vet inte hur man gjorde i stan, men och så kom det sån här filmer jag vet inte om det, med sån här sängkammarfarser, jag vet inte när det var. Men då satt allmogen och de förstod ingenting, för allting handlar om den sängkammaren och hu-hu-hu-hu. Men
det gick när liksom, du säger det, hu-hu-hu-hu, ja, vad menar du då egentligen?
Nej, men att man fick ju inte vara så explicit som i det här klippet, folk, utan man visade en säng och då skulle folk, det förstod ju då i överklassen och över medelklassen då som hade sin sex i sängkammaren, för de hade ju stora våningar. Så. Men ute på landet hade man inte sex i, det fanns ju ingen sängkammare, utan då låg man ju i utdragsoffer och det låg ju 10 personer i det rummet och det låg ju drängar och pigor och barn och allt möjligt. Så man hade sex, det var ju mer höskullen då, det fanns ju också i de här folklustspelen, men det förstod säkert alla när man sa högskulle, hu hu hu. Men jag läste just att det blev en sån här krock då när man liksom skulle implicera sex genom att prata om sängkammaren, att det förstods inte av de 90% som bodde på landet, eller 95%, för de, som sagt var, de var utomhus. Så jag tror inte man var i grottan då heller.
Hej Agnes! Förr användes ju naturen inom läkekonsten på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Jag har en 7-åring där hemma som älskar Ronja Rövardotter. I boken skriver Astrid Lindgren att Ronja tog vitmossa och la på en skadad hästs sår för att det skulle läka bättre.
Fort, hämta vitmossan, annars mister hon allt blod. Det är bråttom!
Är vitmossa något som funkar i verkligheten? Och skulle man i så fall kunna använda det för att förbinda sår om man är ute i skogen och saknar plåster, undrar Per.
Men då får man ju inte göra det fatala misstaget att man tar ren lav. Det har alltid retat mig hela mitt liv när folk pratar om att man har vitmossa i ljusstaka, adventsljusstaka. Det har man ju inte alls, utan det är ren lav. Vitmossa, det är vitmossa och den heter svagnum på latin. Och det är, de flesta vet inte vad det är, men om man går ut i skogen och kommer till ett väldigt sankt område, då kan man ibland gå på någonting som är väldigt fjädrande. Och det är, de ser ut lite som, de är lite grönvita. Och de är, man trycker ner dem där och de växer i vatten. Om man drar upp en sån här så är de jättelånga. De är flera decimeter långa. Liksom en sån här mossa då med små utskott på. Va? Och de är väldigt vattenabsorberande. Det var ju därför man kunde lägga på dem då. För de växer just i sån här lite sanka områden och suger åt sig vatten. Då. Så om du torkar det då och sen lägger du på ett sår, då kan du sluppa upp allt gammalt var och sånt då.
Så att om man verkligen hittar vitmossa, ja, då kan det funka som plåster om man inte har
plåster,
något annat.
Ja, plåster, men det kan ju fungera
bandage.
som nej, utan mer sån här, vad heter det, som man lägger i...
Kompress.
Kompress, ja, precis.
Men
jag tycker ju absolut i så fall att då ska man desinficera den här. Man kan lägga den i mikron då kanske en minut först.
Det är ju svårt om man är ute i skogen.
ja, just det. Men den här har ju naturligtvis en massa bakterier på sig. Och sådär, så att, bättre tycker jag då är ju att man suger på... Nu beror ju på var såret sitter, men om man slår sig på handen så kan man ju liksom slicka på det. Vi har ju massa substanser i saliven då som... stilla blod och ja, är bra för läkning och sånt där.
Är det så?
Ja, det är klart.
För så är det ju alltid, tycker jag, om man råkar skrapa upp något litet. Då brukar jag ta lite saliv och ta på. Och sen efteråt känner jag, var det där bra gjort?
Det var jättebra.
Okej. Finns det någon annan gammal huskur eller läkekonst som du tror att vi skulle kunna ha nytta av idag som du vill lyfta fram? Är det någon bark du vill rekommendera eller något sånt?
Nej, ja, det skulle vara då toniken då, gin och tonic. Den barken okay. Är bra.
Doktor Agnes ordinerar lite vitmossa och en gin och tonic.
Myter och missuppfattningar.
Myter och missuppfattningar finns det ju tyvärr ganska gott om i de flesta delarna av tillvaron. Och inom den medicinska historien som vi har vandrat genom idag så verkar det ha varit väldigt många. Kanske är den för svår uppgift till och med för en professor, men om du skulle plocka ut någon sak ur historien här som du tycker har varit särskilt dum eller en missuppfattning eller sådär?
Ja, det finns ju säkert hur mycket som helst. Men en sak som jag själv under min livstid har sett... ändras. Det är ju den här idén som vi har säkert väldigt djupt inom oss, att man ska ligga ner och vila och sådär och bädda ner sig när man är sjuk. Det gör jag själv också, absolut. Jag lägger mig absolut i sängen och lägger på mig täcket ifall jag får influensa eller så. Men det var väldigt mycket fokus på det för i världen inom sjukvården. Man skulle ligga ner. Hela sjukvården är ju ett stort sovrum där folk går ut och in. Tänker man inte på det? Det är ju sängar. Och så ska folk gå där. Det finns ju ingen annan verksamhet som är organiserad på det sättet, om man tänker närmare.
Som ett stort sovrum?
Nej.
Jag har tack och lov inte legat på sjukhus så mycket, men jag bröt nyckelbenet på ett ganska spektakulärt sätt för några år sedan. Jag snubblade in i en gravsten.
Mm.
Och jag blev helt chockad när jag, för det växte snett och så de opererade. När de väckte mig där och kom in någon sjukgymnast sa, nu ska du upp och röra på det. Jag bara, va? Jag är sjuk, jag vill ligga still. Exakt. Men det är alltså helt fel. Man ska upp och röra sig.
Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Och det här, det är väldigt, väldigt sent. Det är inte förrän på, jag tror 2000-talet, alltså, eller kanske slut på 90-talet. Man myntar något som heter evidence-based medicine, alltså evidensbaserad medicin. Alltså att evidens, det är ju då bevis, så att säga. Man ska inte göra en massa saker som man inte vet är rätt. Och det var ju fullt med grejer man gjorde då som inte
låter
hade något
väldigt
evidens.
Logiskt att man inte ska göra sånt som man inte vet är rätt.
Men då måste man förstå att medicinen kom inte från logiken, den kom inte från filosofin, utan den kom från olika människor som hitta på grejer för att folk efterfrågar. Folk kom och sa så här, men titta nu, och nu har jag fått ett missbildat barn. Och då hittar man på en massa grejer och förhållningsorder. Så inte för att man hade experimenterat eller så, utan bara för att det fanns en efterfrågan.
Och om jag skulle koka ner det vi har pratat om idag till en mening, så måste det nog bli: det var inte bättre förr.
Nej, det var det inte. Särskilt inte inom sjukvården.
Det här låter ju som någonting hämtat från en förarutbildning kanske, men för den som har siktet inställt på att ta sig framåt kan det nog ibland vara klokt att kasta ett öga i backspegeln.
Ja.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack.
Och till dig som har lyssnat såklart.
Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Vill du också ställa en fråga till Christer och Agnes? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Tekniker för det här avsnittet var Robert Ignelius. Klippte, det gjorde Rasmus Persson. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.